Välkomna till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, Niklas Rådström, författare.
Hej, jag heter Mats Larsson och jag bor i Yxnaholma utanför Hör i Skåne. Jag har en fråga. Jag vill gärna tro gott om alla människor. Bör jag fortsätta med det? Det var min fråga.
Hej Mats. Jag har ett kort svar på din fråga, men jag ska vänta en stund med det. Låt mig börja med ett längre. Det finns ett uttryck som säger att vägen till helvetet är kantad med goda föresatser. Men är det alltid, eller ens någonsin, just de goda föresatserna som gör att det barkar åt skogen? Jag har under mitt nu ganska långa liv, liksom de flesta andra, dragits med i en del konflikter där oresonlighet, vrede och fiendskap varit framträdande. Ser jag tillbaka har inga av dessa egentligen lett till något gott. Jag har nästan alltid ångrat min egen vrede. Jag pratar då inte om situationer som krävt tydlighet, ställningstagande, gränssättning. Sådant rymmer livet många tillfällen för. Inte sällan kräver de en slags moralisk kompass, integritet, beslutsamhet. Någon gång även ett mått av civilkurage, vilket är det enda slags mod som inte kräver andras offer. Jag hoppas att jag i alla fall några gånger i livet förmått utöva det. Konflikter kan ha en förmåga att bita sig fast och placera de inblandade i låsta positioner som blir definierande roller i en pjäs med förutbestämd dramaturgi. Det gör de inblandade oförmögna att ta sig ur rollen. För ett antal år sedan blev jag erbjuden att ingå i ett sammanhang som sedan en tid präglats av en djupgående konflikt där parterna föreföll helt oförmögna att försonas. Även om sammanhanget intresserade mig ville jag inte gå in i en strid som jag varken varit en del i eller givit upphov till. Dessutom hade jag, om jag varit en del av den, med största säkerhet tillhört den nu förlorande parten. I de kontakter jag hade med de inblandade berättade jag en historia som hänt några år tidigare. Jag hade hamnat i en idiotisk schism med en person som jag knappt kände. Vilken stelnat i att var gång våra vägar korsades, den andra for ut i hatfyllda angrepp på mig och de mina, vilka jag besvarade, dock hoppas jag inte fullt lika hätskt. Till sist, när en sån situation uppstod, avbröt jag den andres okvädesord och frågade: är det så här vi ska ha det? Ska du och jag så snart vi ses kasta glåpord efter varandra? Ska det här bara fortsätta? Är det så här vi vill att det ska vara? Den andre såg på mig en kort stund och sa sen: nej. Bra, ska vi skaka på det? Och så skakade vi hand och efter det har inte ett ont ord fallit mellan oss. Tvärtom, var gång vi träffas är det som goda vänner, nyfikna på varandras hälsa, välmående och sysselsättningar. Jag tycker historien framförallt hedrar min tidigare antagonist. Att efter en lång konflikt våga sänka garden och säga att nu släpper vi det här kräver ett stort mått av inre resning. För det hade de jag berättade historien för dock ingen förståelse. Det finns naturligtvis strider som måste föras till sitt slut. Det vore till exempel naivt att tro att Putins anfallskrig i Ukraina kan bemötas med annat än konsekvent motstånd. Och vi vet alla att det finns mänskliga handlingar som är oförlåtliga och som måste oryggligt bekämpas. Men det är också så att väldigt många konflikters fredliga utgång kräver att båda parter är beredda att tänka gott om varandra och vara beredda att lyssna. Det var frågans långa svar. Det korta svaret är, ja, du bör fortsätta att tro gott om i alla fall nästan alla människor.
Jag heter Nikolas Magnusson Mora och jag är 8 år och jag har en fråga. Varför drömmer man? Det var min fråga.
Hej, jag heter Best Taylor. Jag bor i Stockholm och jag är 8 år. Min fråga är, varför drömmer man mardrömmar?
Hej Nikolas och Bess. Ja, drömmar. Visst är de spännande och ibland lite skrämmande. Vad drömmar är, varför vi drömmer och vad våra drömmar betyder har man funderat över så länge människor funnits. Till det spännande med drömmar hör att man inte kan bestämma vad man drömmer. Om det är roliga drömmar eller som du bäst undrar över, mardrömmar. De verkar komma till oss från ingenstans och samtidigt är det bara du själv som kan drömma dem. Ingen kan drömma dina drömmar åt dig. Drömmer du om någon du känner kan du inte gå och säga till den personen, varför gjorde du så där i min dröm? Också när andra gör något väldigt konstigt och överraskande i en dröm så är det du själv som drömt det. Det finns flera olika idéer om varför vi drömmer. Någon menar att det är minnen av händelser under dagen som spelas upp i förvrängd form som på en filmduk för oss. Andra säger att det är önskningar och oro vi har inför vad som kanske ska hända som vi bearbetar. Ytterligare andra menar att det finns sånt i våra drömmar som vi delar med andra. Som finns det ett bibliotek av drömbilder och händelser som vi i sömnen bläddrar oss igenom. Och så finns det de som säger att drömmarna avslöjar sådant om oss som vi och andra inte är medvetna om. Drömmar kan vara lite av allt detta. De flesta menar nog att vad vi annars än tror om drömmar så är de ett sätt för vårt minne och medvetande att lägga saker till rätta. I alla tider har det funnits de som trott att det finns drömmar som förutspår framtiden. Om sådant berättas i myter och sagor ända från historiens början. Redan i de allra första böckerna som skrivits i världen finns försök att tyda vad drömmar betyder. Det är naturligtvis spännande att tänka sig att vi med drömmarna kan se in i framtiden. Men att vi skulle kunna det på riktigt är det nog få som tror. Däremot verkar det som om drömmarna kan hjälpa oss att handskas med framtiden. Det fantastiska med drömmar är hur verkliga vi upplever dem. Du kan vakna från en dröm skrattande, skrämd eller ledsen, precis som det är något alldeles verkligt som hänt dig. Du kan vara med om ett äventyr som du aldrig i verkliga livet skulle våga ge dig in i. Vi kan till och med i drömmarna träffa människor som inte längre finns här. Min pappa dog när jag var 10 år gammal. Efter att han dött drömde jag om honom flera gånger i en massa olika sammanhang. Och varje gång var det som jag träffat honom igen. Som han på något sätt lurat döden och att allt bara var ett misstag. Jag var både glad över att ha träffat honom i drömmen och ledsen att det bara var i en dröm. Jag tror att drömmarna är något vi ska vara rädda om och handskas försiktigt med. En del säger att de aldrig kommer ihåg sina drömmar. Det finns till och med de som påstår att de inte drömmer. Men så är det inte. Alla drömmer. Vår hund drömmer. Ibland har han roligt i drömmen och viftar på svansen. Ibland är han arg på något och gläpser. Ibland gnyr han, som drömmer han om någon han längtar efter att träffa. Vi har haft fåglar som drömt. Det kan vara roligt att tänka på vad en fisk drömmer om, eller en myra, eller ett träd. Vad tror ni? Kan kanske även en maskin eller en sak drömma? Vad drömmer till exempel ett strykjärn? Drömmer ett paraply att det regnar? Så varför drömmer vi? Kanske är det så att drömmarna vill berätta för oss att världen är mycket större än vi själva och att vi rymmer mycket mer än vad vi tror.
Hej, jag heter Andrea Furberg och jag bor i Stockholm. Jag har en fråga. Hur blir man egentligen fri? Det var min fråga.
Ja, Andrea. Hur blir man fri? Vad är det att vara fri? Frihet hör till de där begreppen som vi oftast bara kan beskriva genom att tala om dess motsats. Men mycket av det vi värdesätter mest i livet är det så. Man brukar tala om negativ frihet och om positiv frihet. Med negativ frihet menar vi just det att vi slipper frihetens motsats, det vill säga förtryck. Vissa grundförutsättningar krävs för att frihetskänslan ska få spelrum, och till exempel lagstiftning kan ge oss möjlighet att inom vissa gränser handskas som vi vill med våra liv. Men att rimligt goda samhälleliga villkor för vår frihet finns är ingen garanti för att vi ska känna oss fria. Den positiva friheten vill ge oss möjlighet att göra det vi vill med våra liv. Men inom den frihetssynen finns möjlighet för att en persons frihet kan innebära att en annan inskränks. Och ska vi till exempel vara fria att skada oss själva hur vi vill? Det finns många exempel på hur människor med öppna ögon och en upplevelse av fritt val gått in i destruktiva relationer och i sekter och totalitära rörelser under karismatiska ledare. Men den känsla av frihet du är ute efter är väl snarare en existentiell frihet, även om också den kräver vissa grundläggande samhälleliga förutsättningar. Det är en frihetskänsla som intuitivt uppenbaras för oss när vi befinner oss på en plats där vi hör hemma och där livet samtidigt tycks stå helt öppet. Ibland nämns paradoxen med burfågeln, som när buren lämnas öppen för fri flykt ändå återvänder. Beror det på bekvämligheten i att burens matskål är fylld och att inga jagande predatorer hotar bland träden? Eller är det för att burfångenskapen i fjäderfät blivit så djupt internaliserad att inte något riktigt fritt val finns? Just detta sista hör till det mest problematiska med hur upplevelsen av friheten kan gestalta sig. Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring, diktade biskop Thomas på 1400-talet och fortsatte: vill du vara dig själv erhuld så älska frihet mer än guld. Det är nog ett gott råd att våra jordiska egendomar kan begränsa friheten. Och samtidigt är väl ingen som tror att ökeneremiten och uteliggaren är självklart friare än påven och villaägaren, hur räntekänsligt skuldsatt den senare än må vara. Jag tror att det den sanna friheten söker sig mot är sanning, ansvar, rättvisa. Det finns situationer när fången är mer fri än sin väktare. Frihet är att våga släppa taget, att våga förlusten, att våga se sig själv. Och även om friheten bara kan utgå från dig själv, är den beroende av andra. Etymologiskt lär ordet fri vara mycket gammalt och kan härledas till sanskrit, där priya betyder älskad, kär. Det säger oss att friheten inte bara är en individuell angelägenhet utan något mellanmänskligt. Frihetens förutsättningar är något vi tillsammans skapar och samtidigt något vi var och en har individuellt ansvar för. Friheten är något vi både ger och tar. Eftersom det här är programmets allra sista fråga så tycker jag det vore roligt om den gick till Susanna, allvarligt talas producent och skapare. Vad säger du? Har du en fråga?
Ja, det har jag faktiskt. Hur viktig är möjligheten att ställa frågor och få råd?
Hur viktigt det är att få andras råd beror naturligtvis på vilka råd man får. Men att få andra perspektiv än sina egna på saker och ting är absolut nyttigt. Det är viktigt att faktiskt så ofta det går påminna sig om att man inte alltid själv vet bäst. Ibland när jag funderat på svar till frågorna i den här programserien har jag undrat om jag inte är en riktig besserwisser. Varför ska just jag ha svar till de frågor som folk undrar över? Jag vet inte så väldigt mycket mer än någon annan. Jag har visserligen med åren blivit rätt kunnig i olika ting efter att i några decennier haft ett bildningsprojekt med mig själv. Men jag har inga särskilda specialkunskaper om något här i världen utom möjligtvis hur man skriver böcker. Men det är en kunskap som egentligen bara är nyttig för mig själv. Den rysk-brittiske filosofen Isaiah Berlin säger i en känd essä att vi människor kan delas upp i igelkottar och rävar. Med det menar han att igelkottar är de som vet mycket om en sak och tolkar världen genom en klart definierande idé. Medan räven vet en del om det ena och det andra och ur det drar slutsatser att världen inte kan omfattas av en enda tanke. Jag har ingen formell högre utbildning och inga specialkunskaper utan trävar mig fram här i livet och är därför nog en mycket typisk räv. Så egentligen borde du inte fråga mig om råd, för risken är att du imorgon får ett helt annat råd på samma fråga. Jag är, gudskelov, inte säker på något här i världen, utom att jag verkligen tror att man ska hålla sig till sanningen. Och att kärlek övervinner allt. Vad jag även är helt säker på är hur viktigt det är att ställa frågor. Femåringens nyfikna varför är mitt livsideal. Drick upp mjölken nu. Varför? Den är nyttig. Varför? Den hjälper dig att växa. Varför? Så att du ska bli stor. Varför? Ju längre i livet man kan hålla det där varför levande, desto bättre. Det viktiga med att ställa frågor är att de öppnar för samtal. Samtalet är på många sätt en av de viktigaste vägar vi har för kunskapsinhämtande och reflektion. Det är ingen tillfällighet att Sokrates visdom hos Platon uttrycktes i dialoger. Och kom ihåg att Sokrates menade att han egentligen inte visste någonting och att det var det enda som egentligen gjorde honom vis. Det goda samtalet förstår detta. Så man kan längta efter det när man hör alla de debatter i media som helt verkar utesluta möjligheten att någon säger: "Nej, du har rätt. Tack, jag måste fundera vidare på det här." Så att ni lyssnare i detta program ställt frågor som vi försökt besvara betyder inte att jag inbillar mig att vi vet bättre. Bara att vi faktiskt kan prata med varandra och inleda ett samtal, och att det nog gör världen lite rikare. Så det är ju så att i slutändan är det mycket roligare om våra samtal inte förlorar sig i pladder, tom ironi, prestigefylld tuppfäktning eller manisk putslustighet, utan att vi kan mötas och se att allt förtjänar både vår fördjupade känsla och vår tankemöda, och att det ibland kan även göra dystra och uppgivna tankar lite lättare att bära. Det är helt enkelt roligare att ta saker på allvar. Så är det faktiskt, allvarligt talat. Ni har hört Allvarligt talat med mig, Niklas Rådström. Tekniker Heinz Wennin. Producent Susanna Einerstam. Har du egna frågor? Maila oss allvarligttalat@sr.se. Och programmet finns att lyssna på i appen Sveriges Radio Play.